Hej och välkommen till Känsla och förnuft med Marie Värme och mig Frida Mangen. Det här är podden för dig som känner att det fortfarande är något som skaver där hemma, som gjort för många felköp och som fortfarande söker efter den där omtalade röda tråden och inte minst den där sköna känslan av att komma hem. Vi kommer prata om hur man skapar miljöer och sammanhang med personligt uttryck. Vi kommer diskutera bra hållbara beslut, bjuda på konkreta tips, svara på era frågor och inte minst försöka överösa er med inspiration. Idag är vi så glada att vi har en gäst i vår studio, Helena Lytt. Och du är ju, ja vad är du? Du är influencer, du är författare, kreatör, stylist, marknadsförare. Vad mer finns på listan?
Ja,
inspiratör,
den är ganska vanlig. Ja, precis. Och sen så, back in the day, så var det liksom bloggare. Det var ju liksom hela den där världen att det är mycket det digitala. Och i det så innefattar det så otroligt mycket. Man skriver texter och man gör bilder och man gör steg för steg och man ska inspirera. Och sen så är det liksom att jag får uppdrag som handlar allting om att måla om en vägg till att skapa ett recept. Så att jag gör allt det ni ber om, så är det.
Och så var det väl inte från början, tänker jag då? Då hade man en idé om vad du skulle göra eller vad du ville göra. Och sen så kom allt det här på köpet.
Ja, alltså om man tänker hur jag hamnade i den här bloggvärlden som det var från början. Då var det ju att jag faktiskt hade en julblogg. Så det var ju väldigt, väldigt nischad. Och några roliga turer hamnade jag på tidningen Amelia som en julbloggare. Och där tänkte jag... En fot in, den kommer inte tas härifrån utan jag ska bli kvar. Och det blev jag, så att jag fick fortsätta blogga för Amelia om allt möjligt. Och det var, min nisch var ju från början julen. Men sen så i med julen är ju matbak, inredning, pyssel, traditioner, allting. Så det var det jag fortsatte med exakt allt. Så det var liksom hela året, det var familjeliv, det som sker i hemmet, det som sker utanför hemmet. Väldigt brett. Så det här var ju liksom att min nisch blev att jag inte hade någon nisch. Så hela grejen var väl liksom att bara börja någonstans och göra det jag tycker är kul.
Men nu blir jag så nyfiken, även om vi kanske har en del frågor så måste jag klämma in. Alltså just julen extra speciell. Nu är det påsk när vi släpper det här. Men är det alla högtider eller är det julen speciellt där du började? Eller vad kommer det sig? Är det hur du har vuxit upp? Alltså din familj, hur ni har firat? Eller varför tror du att du började där med jul?
Det är två ben i det här. Det ena är ju liksom, ja, jag älskar julen. Ja, jag älskar alla högtider. För det finns någonting i det som får oss... Om du sitter på en tunnelbana, då vet du att den som sitter jämte dig kommer också snart fira påsk och kanske längta efter ett påskgodis. Det är någonting väldigt unisont. Man gör någonting tillsammans. Så det har alltid drivit mig väldigt mycket, det här med liksom att inspirera inför högtider. Och det har jag gjort långt innan liksom allting jag startade med att inspirera till andra än bara i mitt eget hem. Och min familj har varit mycket tradition. Vi har absolut inte varit så här traditionsbundna, att det varit liksom tjusigt eller liksom ordning eller religiöst. Utan bara så här, vi tycker om att ses och det kan vi väl göra när det är påsk eller midsommar eller högtid och sådär. Så att det ena benet är att jag gillar traditioner och högtider. Det andra är ju att den här julbloggen som jag berättade om, den startade jag för att våra första barn fick vi året på varann. Och jag jobbade från då början som AD på reklambyrå och då min mammaledighet blev ju enormt lång. Så att jag fick ju lite panik över att jag inte fick vara kreativ. Det fanns ingenting i att liksom så här skapa. Och då tänkte jag, jag måste göra någonting. Jag är formgivare, jag kan göra en bok. Och det tänkte jag, men gud vad bra. Men vad ska boken handla om då? Jag började från fel håll. Och så tittade jag i min bokhylla. Då hade jag sparat tidningar, böcker, utklipp. Väldigt mycket om julen. Då tänkte jag, men det är ju suveränt. Jag gör en julbok, det kan jag göra. Det finns så mycket att skriva om. Men med två blöjbarn... så var det inte så att jag hade jättemycket tid till att göra en bok. Jag började, men kände att det här kommer ju aldrig gå. Och då hade min svägerska en framgångsrik matblogg. Så jag ringde henne. Du, det här med blogg, vad är det? Och då satt hon i luren med mig och så startade jag upp en blogg. Vad heter det? Det hette bloggpost. Ja. Det hette någon sån här bloggpost.com. Det var någon sån här öppet gratis bloggportal.
Vilket år är det här?
2011. Och då, så jag startade en julblogg. Och det var den sen som blev så pass stor så att den hamnade på Amelia. Så att julen för mig var ju hela ingångsporten till att bli publik och få följare. Och kunna liksom, som, så småningom så blev det ju då ett, att jag sa upp mig från reklambyrån och startade eget företag med det alltihopa. Så att julen ligger ju mig varmt om hjärtat sedan länge och det var det som fick mig att bli någonting nytt.
Men okej, jag måste bara flika in att vi är många som känner igen dig också från TV4-soffan där du oftast då ger tips. Mm. Och jag blir nyfiken nu på så här, när vi då är inne i påsken. Vad betyder påsken för dig?
Ja, och det är påsken är ju till skillnad från julen väldigt öppen. För det första så är det ju vår. Ljuset har kommit tillbaka. Man börjar kunna vara ute. Har vi tur så är påsken också en möjlighet till... Påsken kan ju ligga lite sent och tidigt. Nu är den lite tidigt. Men man kan vara ute, vilket gör ju att påsken har ju en lättsammare känsla. Och det är inget så här, klockan 15.00 ska vi alla sitta i soffan och kolla på Kalle Anka. Det finns ju inte på påsken, utan den är lite up for grabs. Och sen är det också påsklunch, vilket gör ju att det är liksom så här, det är lite liksom så här softare. Den är liksom gladare och du behöver inte ens göra ditt eget godis, utan du kan ju gå och köpa godiset. Så det är liksom, påsken har ju en liten lättare aura. Samtidigt som den är superreligiös. Alltså det här är ju, påsken är ju en religiös högtid där vi har en långfredag som är insmackat mellan påskkärringar och påskägg. Där vi liksom inte ska göra någonting. Det är någonting väldigt fint i det också. Alltså jag gillar ju påsken för att den frambringar en lätthet och möjlighet. Så.
Men jag håller med. Vad betyder den för dig, Marie?
Jag tror också att det är den där första långa pausen. Alltså där man känner hopp igen. Vintern har varit lite tung. Och nu är det enda så påsken. Nej, men påsken är förknippad med den där första solen. Mm. Jag har ju ofta varit i Värmland och konstigt nog så har det nästan alltid varit sol i Karlstad.
Såklart.
Ja, men, nej, men så det är nog det. Mm. Mycket hopp och mycket lust. Sen inte så jätteviktiga traditioner. Men som du säger, Helena, det där lite lättsamma så att man kan göra lite vad som faller en in och känner jag för att färga ägg med lökskal så får jag göra det. Mm. Det är ingen som förväntar sig något på något sätt.
Nej, jätteskönt. Det enda som förväntas i min familj är barnen som vill ha äggjakt.
Ja.
Den får man ju inte glömma för då blir det kris och panik.
Kom ihåg att de är små när det kommer till högtider.
Ja, det är ju såna där, de där sakerna som de minns. För mig var det ju påskkärring. Liksom. Så det fick ju inte vara en påsk utan att vara påskkärring. Det här var ju innan påskharen hade trätt in i Sverige. Så att då var det ju påskkärringen som var den större symbolen. Så. Och då fick man ju, men det var ju också ganska trevligt hur man liksom skapade kort och sa glad påsk och gengäld fick man godis. Så det är ju någonting liksom generöst till skillnad från Halloween där man hotar med bus om man inte får godis. Så att det är liksom, finns något trevligt i det också.
Men jag blir nyfiken på vart du hittar inspiration till dina projekt och idéer. Tänker när något sånt här blir ens jobb, vart hittar man sin kreativitet? Jag har funderat mycket på det där sen du och jag startade vår podd, Marie, och även i mitt andra jobb som också kräver kreativitet. Att jag känner att både du och jag, Marie, har ju varit i en väldigt intensiv jobbperiod, vilket gjorde att vi tyvärr inte kunde släppa förra fredagen. Att så här, det som händer när det inte finns luft för mig är ju att min kreativitet dör och alla de där idéerna som jag egentligen behöver försvinner. Hur gör man då när det liksom ändå finns så här, någon slags schemalagt krav på att vara kreativ?
Jag har faktiskt aldrig haft problem med att det är för tomt, utan det är snarare tiden är för kort. Jag har alldeles för många idéer och startar upp alldeles för mycket och genomför alldeles för lite, skulle jag säga. Och det, jag bestämde mig redan när jag gick i 8 att jag skulle bli AD på reklambyrå. Liksom jag förstod att jag har en 13 år äldre bror som då jobbade på en byrå som heter Brinfors som fanns då som en av Stockholms och Sveriges största reklambyråer. Så jag hälsade på honom för jag hade fått ett skoluppdrag att jag skulle, för SO, jag fick något så här, redovisa människans påverkan vid reklam. Stor uppgift för en 14-åring. Så jag besökte min brorsa på reklambyrån och var så här, får man jobba så här? Sitta och rita hela dagarna? Pappa var läkare, mamma var lärare. Så jag var, tänkte så här, man ska ju bli någonting man får en guldklocka. Men det var så här, nej men vänta nu, det här kommer passa mig. Så jag bestämde mig redan då, jag ska bli AD på reklambyrå. Och jag har ju, det passar mig så bra för att det är ett pågående kreativt kaos i mig. Jag brukar förklara det som att alla har det, men jag har den påslagen, den knappen. Att när jag sitter på tunnelbanan och ser någon komma in i en färgkombination, då kan jag säga, det där ska bli en cool tårta. Jag tror alla som jobbar som kreatörer, konstnärer, förstår den här flow. Och man får inspiration, du kan gå på en restaurang och se en inredning och tänka, men det där kan få, liksom, det där ska jag göra vid nästa middag. Att den känslan som jag ser här, den vill jag ha hemma i vårt matrum eller så vidare. Att man plockar upp saker och förvandlar det till sitt egna. Jag har lite flummigt förklarat det här som filmen Matrix. Då är det i början, om det är filmen då, han kom in i den här världen, den riktiga världen som är bortanför den som vi ser. Och den finns på en skärm. När han tittar på skärmen så är det bara gröna siffror som trillar ner. Men när han förstår vad Matrix är, då tittar han på de gröna siffrorna, då betyder de världar. Då ser han igenom dem. Och det är lite så jag tänker att när jag har slagit på min kreativitet, att jag ser någonting och inte bara ser en kopp, en pappersmugg, utan jag kan se så här, om jag vänder upp och ner den och ritar på den, då har jag fått en leksak. Att man liksom hela tiden tänker, vad kan jag göra med någonting annat? Så jag har lyckan att än så länge alltid ha det där påslaget. Så.
Kan du känna igen dig, Marie?
Ja, men så himla härligt beskrivet. Det jag, som vi pratar om ibland, det är att när jag ska vara kreativ i mitt vanliga, som kan handla om att jag jobbar med privatpersoner, sen kan det handla om att jag jobbar mot Sköna Hem, eller det kan handla om att jag ska hitta på lite saker på Asta som är kreativ. Jag, på något sätt när jag har för många nya projekt, alltså där det krävs liksom en ny något helt, en ny ingång eller någonting. Så ibland kan jag tappar inte idéer, för det räcker egentligen med att sätta mig ner, titta lite på saker jag har sparat någonstans eller så där, så kommer det igång. Det krävs inte så mycket, men jag kan få en känsla av att nej, men nu mäktar jag inte med mer. Mm. Nu är det för många, liksom för mycket på alla håll. Mm. Det är väl det enda, men jag håller med om att tillåter jag så, nej, finns inget slut. Och det finns inget slut, det spelar ingen roll i vilken situation jag hamnar. Jag kan sitta med vem, något helt annat och ha idéer. Så att det är idéer, ett överslag av idéer på alla plan. Mm. Inte kanske just bara kreativa och bildliga eller så. Utan...
Men det var ju någon studie som visade att 72% på de som svarade sa att man fick sina idéer i duschen. Och det är just det där att det är när man inte, när, liksom så här, om, när du sa så här, att man kan få ett överslag, och det är så här, just när man får ett uppdrag, så bara, jag kommer inte kunna lösa det, jag har inga idéer alls. Men när du släpper det, tar en dusch och är någon helt annanstans, då kommer först tanken, så här, vad ska vi äta till middag, just det, barnen ska hämtas, och sen bara så börjar det rulla på de här andra tankarna när det är fritt. Mm. Så det är just det där liksom
att få man, lite återhämtning.
Och jag
lite.
Tror de som jobbar med kreativt yrke, de vågar låta tanken gå hela vägen. Att man liksom inte stannar där vid middagslistan och sen backar tillbaka till liksom mosten och så vidare, utan man liksom låter tanken snurra vidare. Ja, just det, sparristider, det är ju trevligt. Ja, men gud, då skulle jag ha en sån middag. Ja, då vill jag ha den musiken till den middagen. Man liksom fortsätter och fortsätter och fortsätter. Och det tror jag man liksom, alla skulle må bra av att få, ja, den klassiska klyschen, ha tråkigt.
Ja,
jag tror det.
Jag tänkte säga, nu låter det som att, alltså att man bara aldrig ska stanna upp eller meditera eller liksom bara vara i inget, vilket är ju jätteviktigt.
Men du gör ju många, ja men, pysselprojekt i folkmun. Mm. Har du något tips där för de som vill komma igång? Hur kan man börja?
Ja, det enklaste är att börja. Men jag tror framförallt att den viktigaste tanken, det är ju att du gör det för dig själv. För att vi har alla haft slöjd. Och det är väldigt många som får så här, nej men jag kan inte. Det är klart du kan ju klippa en pappkyckling. Liksom så här, det behöver inte bli ett mästerverk och det är inte någon behöver, liksom, ingen behöver se det här. Men vi har något arv av, förlåt alla slöjdlärare, men det är verkligen ett arv av att vi har suttit i en bänk och så ska vi prestera efter en mall. Och den där mallen kanske inte riktigt passar dig, du kanske inte tycker att det där var snyggt, men du är tvingad att göra det. Den där smörkniven, den ska se ut som den där smörkniven. Min dotter gjorde en smörkniv med liksom så här, handtaget var lite greppbart så att fingrarna liksom hade sina skåror. Jätteinnovativt, men hon fick inte säga supergodkänt på den för att det var inte enligt mallen. Men det är just det där, liksom att man måste bara skapa för sig själv, inte bli dömd av någon annan och sen så tyckte du att det var dåligt, ja men skrynkla ihop det då, lägg det i pappersåtervinningen. Men bara börja. Och sen tips nummer två, det är att försöka skapa det du vill skapa. Att du tänker, ja men det här är någonting jag vill använda för att bara sätta sig med ett papper. Det är mitt första tips, att bara börja såklart. Men också känna att nej, men det här, jag har en önskan om att skapa en hylla till mitt hem, eller jag önskar att liksom, mina gäster kommer, du vill att de ska se någonting, det vill jag skapa. Att man har en idé om vad det är man vill göra. Och sen det finns ju små pyssel som gärna är till högtider, liksom pyntat bord och så. Och så finns det ju liksom det som kallas för DIY, som do it yourself. Det är tydligen skillnad där då om vad som är liksom små pyssel och stor pyssel, att det är till hemmet. Men måla om, blir det fel, måla en gång till. Prova hyllan, ja men den blev sned, sätt upp den igen. Alltså det, man bara testa och inte känna att det måste bli bra.
Jaha, men det där visste inte jag, att DIY, det är mer större projekt.
Nej, är ju inte egentligen det, men det har blivit definitionen. I och med att i Sverige har vi ett ord som är pyssel, så har det liksom blivit lite en skillnad så. Men jag älskar ju pyssel och jag vill att det ska få heta det, för att liksom, det är det man gör. Man pysslar med någonting. Men det är så många som lite så här klappar på huvudet och säger, ja du pysslar, ungefär som att det är piprensare och flörtkulor, vilket jag använder också. Men det liksom kan vara större saker. Jag kan tycka att en härlig bordsdukning är ju också ett pyssel.
Så. Funderade på när vi pratade om dig, om är det så att du har något favoritmaterial, eller är det något som återkommer, någonting du tycker att det här går och här finns det?
Ja, alltså papper. Mm. Det finns, jag tycker det är väldigt häftigt hur, och det som är så, ett, alla har papper. Alla har papper hemma. Det är svårt att inte ha det. Så att det är ju nummer ett, att det är som ett material som alla kan ta del av. Men sen är det också hur du kan vika det och få det till att bli någonting helt annat. Från ett papper du liksom har skrivit ner inköpslistan på, så kan det sen annars bli liksom en solfjäder du kan ha i dukningen. Eller att du viker ett mönster eller klipper en duk eller liksom någonting. Som att det, papper är så otroligt bra material på alla sätt. Och det är också en bra ingångsport om man vill liksom börja pyssla.
Vi gillar ju kransar båda två, typ propagera för att man ska ha påskkrans, julkrans, höstkrans, sommarkrans. Gör du en ny krans nu till påsk?
Faktiskt inte. Det har jag inte. Jag har ju mera såna här beständiga kransar som jag har i köket, så har jag gjort dem i pocketbok. Så att jag har faktiskt inte någon på dörren för högtiden. Kanske för att jag mer liksom landar i krukorna, att blommorna hamnar där istället. Mm. De får inte konkurrera, tänker jag.
Nej. Men okej, nu är det ju långfredag. Det kanske är några som lyssnar som inte har gjort så mycket liksom påsk hemma. Har du några snabba såna här knep? Vad kan vi göra?
Ja, alltså för det första, bara gå in i skåp och lådor och plocka fram allt gult. Alltså har du en karaff som är gul, ställ den på bordet. Plocka fram citronerna, morötter, allting sånt där som bara signalerar påskfärg och känsla. Kanske inte ens, om du inte har köpt ett påskris, det kommer ju inte slå ut till imorgon. Liksom, utan, men att ta fram allting som är gult och glatt och färgglatt och liksom lättsamt. Och sen så glad musik, lättsam musik. Häll upp ett glas saft. Alltså så här, bara såna här saker som får en känsla av lite lättsamt och trevligt. Det behöver inte alltid vara pynt, utan det kan vara liksom känslan i rummet. Det finns ju tyvärr inga tydliga påskdofter som jul har enorma mängder dofter. Men tulpaner kanske, eller påskliljor, det är väl den doft jag skulle förknippa med påsk kanske.
Har du hoppat över fjädrar?
Ja, jag tänkte faktiskt på det så sent som idag, att jag kollade på bloggen, jag tror att det är 2015, som jag har en dukning med fjädrar. Och det är sista gången.
Mm.
Så jag, nu har jag bara alternativ. Och det är liksom sån här, det är så många jag har på bloggen, så många alternativ till fjädrar. Det är pappersfjädrar och det, jag köpte något år så här, råg, vete eller vad det är som så här. Och så färgade jag dem och satte i riset. Tyg, snören, rosetter, så här, äggskal som hänger upp. Alltså det finns så mycket.
Ulltussar såg jag.
Ja. Jag har plastpåsar.
Gamla färger.
Ja, jag klippte till. Det var Citygross har en påse som är vit, gul och blå. Då klippte jag ut det gula och gjorde vippor av. Clas Ohlson har ljusblå påse. Då klippte jag sönder dem till små vippor. Tror Panduro hade något turkos påse. Då klippte jag sönder dem. Så då fick jag plastvippor. Och det är jättebra, för det har satt, de sitter utanför huset nu. För det tål ju vatten, tål ju regn.
Åh, vad bra. Det var ju ett bra tips.
Mm. Mm.
Så fram med citronerna på bordet och plastpåsen i riset.
Får jag? Nej, men jag tänkte så här, om, nu har ju vi lite större barn, alla tre. Men om syrran kommer över med ungarna, eller om det dyker upp lite barn och man känner bara att man kommer ha lite extra tid. Och bara, finns det något lite sådär lättsamt påskpyssel som man kan göra av det man har hemma som inte har då kanske med påskriset att göra, eller något sådär som är lite oväntat, som kanske som kan, de inte redan har gjort på förskolan eller?
Ja, som de inte redan har gjort på förskolan. Ja, alltså att måla ägg tänkte jag ju säga känns ju som en så här given sak. Mm. Och det kan ju räcka med en spritpenna och ett ägg. Så är man liksom
någon variant
hemma
på det då?
Ja, du kan ju blåsa ur ägget och hänga upp det. Bara, liksom, bara den saken, det blir flerstegsraket och det är väldigt kul att blåsa ut ägg.
Aha.
Sen så skulle jag vilja tipsa, om när du säger småbarn.
Nej, men jag tänker ändå så här 6-9.
Mm, ja, men det här kan de göra. Man knäcker ett ägg och separerar ägggula och äggvita. Du vispar upp äggvitan till ett enormt hårt skum och lägger det på ett bakplåtspapper som ett litet moln. Och så gör du ett litet hål i mitten och där häller du tillbaka ägggulan. Finns ett recept i en väldigt bra bok för övrigt.
Oh.
Min bok vill jag bara säga. Och då är det, och så in i ugnen. Då blir det här fluffiga äggvitan. Det blir ett bakat ägg, men det blir fluff. Det ser ut som moln med lite ägggula i. Så det är jättekul att göra. Och jag vill också, min son, yngsta son Harry, inte jätteförtjust i att äta ägg. Om det inte är pannkaka. Men det här tyckte han var gott.
Ah.
För att det är någonting annat. Så det är väldigt kul. Och sen så skulle jag också uppmuntra till att göra äggtoddy.
Mm-hmm.
Små barn med en liten mugg eller ett glas med en ägggula och socker. Och så låter de vispa. Vispa. Och sen får de njuta av det goda krämiga.
Det blir nästan lite som sockerkavssmet.
Ja.
Mm, det är ju det godaste. Smeten.
Just det.
Men om vi ska lämna påsken en liten stund då, är det någonting som trendar just nu när det kommer till pyssel eller DIY?
Ja, alltså ingen kan väl ha missat trenden med pappersblommor. Det är så mycket pappersblommor så att det är bananas. De är så sjukt vackra. Alltså det känns ju som så här Versailles. Det är inga små blommor. Och det är inte en blomma. Utan det är liksom 78 blommor i en sån här gammal karott. Och så bara är det monstruösa blomsterhav. Det är ju den hetaste trenden. Och det är ju proffs. Och det är också småbarn. Alltså allting däremellan gör blommorna. Så att det är så mycket blomster.
Har du även?
Nej.
Nej?
Nej, jag vet inte. Det är någonting med mig. När alla gjorde så här pappersstjärnor till jul av påsar. Jag bara, nej, vägrar.
Ja.
Vill inte. Och nu är det pappersblommor. Jag känner bara att när det är så många som gör någonting och väldigt många gör det väldigt, väldigt bra. Då känner jag, nej men vänta nu. Då går jag åt ett annat håll. Inte åt ett annat håll, men jag känner att jag ska inte. Det är inte att jag inte tror att jag konkurrerar eller så. Jag bara känner att jag vill inte göra någonting som andra gör väldigt bra. Och om alla gör samma, då händer ingenting. Så att jag känner att Vad kan jag göra? Så lite jag.
Men, och du, det roliga med dig är ju att, att det alltid finns ett nyhetsvärde. Alltså även om det är tradition när vi pratar om, så finns det, så gör du ju aldrig något om det inte är ditt eget pyssel som du har gjort en gång förut. Så är det ju alltid, alltså man blir så glad för att man får den där jag som är kräsen. Alltså ändå nyhetskicken. Mm. Eller av att, men gud, där måste jag ju testa. Alltså så vidare. Men jag tänkte också på att vi måste lämna påsken. För att det är ju så många roliga högtider den här tiden på året. Och många tar igen firande av familjemedlemmar som kanske var under våren. Eller har man fyllt, som jag snart fyller 50, mm. då kanske man har väntat med och vill fira det nu. Men jag tänker, och släktträffar liksom brukar infinna sig den här tiden, lite närmare sommaren. Ja, men sen har vi de vanliga examen. Min son fick för sig att han skulle konfirmera sig, så nu ska det till en liten... Så att ändå de där lite större tillställningarna, bara behöver de där enkla knepen för att få ihop en härlig stämning. Mm. Har du något liksom lite... Något tips som passar många där, eller har du liksom specifika för olika? Och jag tänker kanske ut i trädgården, att förhoppningsvis att det är där man hamnar.
Precis. Jag älskar såna här tillställningar. Jag tycker det är det bästa som finns. Och jag älskar också hur det är så kravlöst. Och om du är arrangör för det, då ska du tänka just när en gäst kommer att det inte ska finnas massa frågor. Så här, var hänger jag min jacka? Det ska bara synas. Det ska liksom inte vara några problem. Och sen så oftast människor som kommer löser saker själva. Att man inte blir för fixig och donig, utan det ska vara ett flöde. Det kanske kommer någon på en mottagning tidigt och någon kommer sent. Men båda två ska ju ha samma trevliga upplevelse. Och jag tänker att det ska hela tiden vara ett flöde. Och det kräver ju av dig som arrangör att ha styrt upp med mat och dryck. Så att det hela tiden känns, inte orört, men att det ska vara för den som kommer tidigt och den som kommer sent ska få samma bjudiga känsla. Och bufféer är ju helt fantastiska för att man kan, liksom, man kan lämna det där och gästerna kommer och går och tar som de vill. Men det tipset är ju att göra inte liksom en stor balja av någonting som står länge, utan snarare ha antingen ett fat som du fyller på regelbundet eller har förberedda fat och bara byta ut så att det liksom ser trevligt ut. Och sen att man bygger stationer. Här har du dryckestationen, här är matstationen, här är presentbord. Det är ganska tydligt, och sen så får folk flöda, för att här vid sådana här tillfällen så vill man inte sätta sig. Det är snarare så att man liksom ska flytta på sig, men du behöver ha stationer där man kan sitta. I en trädgård, uteplats, altan eller om det är en park. Att liksom lägga ut filtar. Och sen så när det kommer ljusare tider man vill vara ute, ha lekar klara. Men säg inte, nu ska det lekas. För det finns inget värre än när man är inne i ett samtal. Och nej, men vadå? Vi hade trevligt här. Jaha, ska vi spela kubb nu? Det vill jag inte. Utan bara låta dem vara där. För de som vill spela kubb, sätter igång det. Finns ju ingenting härligare när saker och ting sker spontant. Så att liksom så här, det ska vara ett flöde och tänka liksom att det bara sker. Man liksom så här, man går på en nöjespark. Då vet man, här finns popcornen. Där är Bergdalbanan, här i lotteriet. Man liksom så här, tänker att det är liksom olika stationer som alla rör sig i. Och sen också lita på att folk brukar kunna sköta sig faktiskt också.
Gud, vilket bra tips. Jag har ju liksom, jag har alltid gillat och pysslat och fixat och dukat och hållit på. Men på äldre dagar så har jag bara känt att så här, nej men jag orkar inte ha bjudningar. För jag blir så otroligt stressad. Jag kan liksom inte, jag blir värdinna och kan inte delta. Så jag har liksom valt istället, så här, så när jag fyllde 40 så säger jag till min man, så här, absolut ingen folk hemma. Jag vill hellre vara på lokalen än någon annanstans där jag kan slappna av. Mm. Och verkligen bara så här, umgås. Men det där med flöde, det var verkligen en bra grej istället för kanske detaljerna.
Ja. Nej, för det, vi hade en trädgårds, vi bjöd in väldigt mycket folk från området i trädgården för en liksom, kom och grilla. Det var liksom, vi hade en jättebalja med svaldryck. Ta vad du vill, sköt det själv. Och så hade vi en buffé av korvprylar. Alltså rostad lök och räksallad och bostongur. Alltså allting man vill ha, surkål, alltihopa, buffé. Och så var det en grill. Alltså, finns det någon kar som inte säger så här, jag kan grilla? Liksom, det styrdes upp. Man behövde liksom inte tänka på det. Utan liksom, det bara skötte sig. Och så blev det här sköna flödet. Och det är lite härligt när det liksom bara sker också. Och så får man ju då, jag har också den här liksom värdinnerollen, men det finns ju ingen sämre värdinna än den som är liksom stressad och signalerar, när ska ni gå hem? Utan liksom börja med att bestämma sig, okej, vem vill jag vara under den här dagen, kvällen? Vill jag vara den generösa och öppna och bara häng, gör vad du vill? Ja, det är trevligare.
Ja, men, ja, det där med flödet blev jag också sådär. För just då känner jag att, ja, men då sköter det där med att tuta ihop. För jag kan hänga upp det ofta på att jag ska presentera alla. Mm. Och jag ska göra små finurliga liksom, ja, så att folk börjar prata. Alltså att,
men du är visuell. Jag kan tänka mig att du som ser så här i stationen, liksom så här, bilden. Du ska tänka tredimensionellt, ta bort kameran i ditt fall. Utan att tänka det där tredimensionella. Mm. Och sen så liksom så här att en dukning, det här är ett sidospår, men jag kan tycka att en dukning kan vara väldigt vacker, men om du sätter 6 personer på det där bordet och de inte får plats med sina armar, då tycker de att det bara är fruktansvärd dukning. Så man ska inte glömma att om man har en mottagning, att det kommer dundra in 30 personer, då kan du inte ha stylat för mycket. Liksom barnkalas, de är ju bara glada om det liksom finns saft och bulle och en godispåse på slutet. De är ju hur nöjda som helst att kolla på kompisen som fyller års leksaker. Behöver inte vara massa nya spännande lekar, för att de har fullt upp med bara, åh, hur ser det ut på Harrys rum? Var han i sina lådor? Och sen har det gått 2 timmar. Så man ska liksom inte styra upp för mycket heller.
Alltså det bästa är att det är du som säger det. Som kanske för många liksom är, du är en bild av att det kan vara så vackert och så fint. Och så vill man lite vara lite i din värld. Mm. Men så det tror jag betyder jättemycket. Mm. Att du säger att man ska slappna av det.
Gud vad glad jag blir. Jag har ingen aning om det. Vad fint sagt. Tack.
Ja, och då kommer min följdfråga på det. Så här, vad tycker du är det mest belönande med att dela din kreativitet med andra? För att så här, av alla de så här, epiteter vi började med att presentera dig, så för mig handlar det om att dela sin kreativitet med andra. Vad är det som du liksom går igång på där?
Mm. Jag kommer från en familj med lärare. Och jag tror att det finns någon oförlöst lärarinna i mig. Att jag vill dela med mig. Att andra också ska få... Som man brukar säga att man knäcker koden när man läser. Att man liksom knäcker koden på att skapa, bjuda in... Ja, ha liksom, ta vara på vardagen och göra någonting av festerna. Om jag kan inspirera till det, då har jag liksom fått den där känslan av att dela med mig och lära ut. Utan att vara pekpinnig. För att det jag säger, det finns ju ingen så här är det. Utan det är bara vad jag har testat mig fram och tyckt har funkat. Och sen om jag någon annan inspireras av det, så är det ju helt fantastiskt.
Och lite det där tänker jag på med dig, att som vi många av vår generation kommer ifrån. Alltså vi släpper ju traditioner och allt mer. Vi kanske skapar oss nya traditioner, men jag känner redan med min morfar och hans fru hur jag kanske släpper på, ja, men det vi alltid gjorde på Valborg. Vi sjöng vissa sånger och det. Mina barn fattar inte riktigt när jag försöker sjunga Vårvinda friska och vill liksom tillbaka till den stämningen. Men jag tänker ändå, där gör du en stor insats i att faktiskt bevara det så gott det går och liksom uppmuntra andra och vara kvar i och tycka att det är mysigt och sådär. Så att, därför blev jag så himla glad när din julbok kom, som lite fick ta över efter vinterns goda ting som jag har slitit sönder hemma. Den finns säkert fortfarande också att köpa, men det behövdes liksom lite fräschör och lite någonting nytt. Och så efter det har det kommit en till bok. Vill du berätta om den?
Ja, det är ju julboken Fullt ut jul. Och den andra boken, Vardagsvackert och festfekeri, är ju hela året.
Just det, så.
Så den börjar med nyårsdagen och slutar med nyårsafton. Mm. Så det är precis allting för hela året. Och då, det var julboken, det var ju 240 sidor jul. Så nu var det 240 sidor ett helt år. Det var ju jättesvårt, för jag kunde göra en påskbok. Liksom det hade jag kunnat fylla. Så det var ju väldigt svårt att liksom, hur mycket får jag ha på påsken? Liksom, så kommer midsommar och studentmottagningar och kräftskiva här i Lund.
Underbart.
Och så Halloween. Så det är liksom så här, det var väldigt... Största problemet där var att liksom tajta åt allting. Så.
Men på något sätt så låter det ändå som att cirkeln slöt. Så här, du började med en dröm om en bok som du inte hann, som blev en blogg, som öppnade upp massa dörrar. Och nu sitter du och har skrivit 2 böcker. Mm. Vad kan vi förvänta oss att se av dig framöver?
Åh, vilken jättebra fråga, för det undrar jag med. Det är det som är så roligt. När vi träffades här i början, då pratade vi om dotcom-eran. För den här studion då, som är någon sorts tech-hub-kontorshotell, det är ju liksom, påminner om när jag jobbade på reklambyrå, och det var liksom, världen var, fanns bara alla möjligheter, det fanns hur mycket pengar som helst, dotcom, eran bubblan sprack. Nu är jag i en värld som är liksom influencer marketing, det är liksom också digitalt. Jag vet att den tidigare bubblan, den sprack. Det här kommer inte vara för evigt. Så jag håller just nu på att fundera, vad är det jag ska bli när jag blir stor? För jag har testat på väldigt mycket. Och jag är väldigt beroende av, liksom, jag har ju min blogg, den är min. Det är min portal. Där äger jag allting. Men mycket av det jag gör, det flesta ser, är ju på Instagram. Och det är ju en app jag har noll inflytande på. Så att jag är väldigt beroende av tekniken och vad andra tycker och tänker och en algoritm som vi alla slåss mot. Så att jag håller på att fundera väldigt mycket. Men det jag kan konstatera är att det har varit väldigt härligt att göra böcker. För det är fysiskt, det är någonting beständigt. Jag blir så glad när någon säger så, åh, nu har jag fått bläddra fram till våren i din bok. Jag ser fram emot hela året och sådär. Men jag känner att jag vill testa att göra som designa ting, fysiska ting. Gå från det digitala till böcker till ting. Så att jag går mot all teknisk utveckling till att vill liksom, men det här är bara mitt huvud. Jag har ingen aning, men det är liksom, jag känner att det, ja, jag vet inte, men det är någon dröm jag har. Men jag är bara så här, bananskalet och räkmackan. Jag hoppar på båda två. Jag brukar säga, jag har alltid sagt ja till allting. Och det har tagit mig ganska långt ändå.
Det är det bästa man kan göra, säga ja. Ja. Det känns lite motigt, det känns lite... Men alltså fasen.
Ja, men alltså annars är det learning money. Ja. Alltså går åt helskotta, då har jag lärt mig någonting och så gör jag aldrig så igen. Och sen så jag har gått, alltså jag gick på så mycket event. Alltså jag gick på så mycket event som jag fattade, vad gör jag här? Jag har ingen aning. Jag liksom, det här är ett sminkmärke, jag håller inte ens på med smink. Men jag tackade ja och så gick jag dit. Så mötte jag någon som kände någon. Och helt plötsligt så blev det någonting annat. Så att det är just det där att säga ja och vara öppen och försöka prata med allt och alla. Och så ser man vad det här landar i.
Ja, men så modigt. Och Marie var ju också modig. Du sa ja till att starta den här podden med mig. Annars hade vi ju inte suttit här idag.
Ja, precis. Det är typ det modigaste
jag har gjort. Utan att vara blegen.
Av allt Marie har gjort så är det här det modigaste.
Alltså det som är längst bort från min comfort zone. Ja. Absolut.
Mm. Det är ju jobbigt att vara utanför sin comfort zone. Så är det. Mm. Helena, glad påsk.
Ja.
Vi ser fram emot att följa dig och alla härliga högtider vi har framför oss nu den här årstiden.
Mm,
och att vara författare räcker ju faktiskt.
Ja.
Men man måste ju ha många ben i vår värld. Men jag ser fram emot en egen bok om varje högtid.
Ja, bra idé!
Yeah.
Glad påsk!
Glad påsk!